Du lyssnar på en podcast från Philadelphia kyrkan Örebro. Om du har några frågor eller om du vill veta mer om oss så hittar du våra kontaktuppgifter på vår hemsida philadelphiaorebro.se.
Vi ber. Herre, nu välkomnar vi dig och den helige ande att öppna ordet för oss så att vi förstår vad du vill göra i våra liv, vad du vill forma oss till, vad du vill undervisa oss om, Herre. Så vi ber, kom helige ande. Amen. Strax innan jul så lyssnade jag på talkshow i P1. Det brukar vara på när man åker hem från jobbet. Kanske någon mer än jag som brukar liksom träffa in det när man är ute och kör bil. I det här programmet så avhandlas många olika ämnen. Men just när jag slår på så är det framtidsspaningar som är i fokus. Programledarna pratar om vad de tror kommer ske under 2024. Och så konstaterar de att en som säkert vet, det är ett medium som tydligen siat om hur andra år ska bli. Så i direktsändning så ringer de upp det här mediet med frågan om vad som kommer att hända 2024. Programledarna, de presenterar mediet som en person som de har ett enormt förtroende för. Det här är en vis person. Det här mediet lyfter fram tre saker som hon har sett ska ske 2024. För det första, det kommer bli fler knölvalar i år. En babyboom i havet. Vem kunde ana? Det andra hon har kunnat se i sina visioner, det är att det kommer bli fler kommuner i Mellansverige som kommer försöka få till 6 timmars arbetsdag. Framför allt i Torpshammar och Sundsvall. Och till sist, Live Aid kommer tillbaka. Den där konserten för ett behjärtansvärt ändamål. Och hon ser specifikt att en rödhårig artist kommer att vara med. Mest troligt är det Ed Sheeran. Där har ni 2024. Lite tunt. Idag är temat för predikan bön om vishet i en värld som är komplex. Det är en bön som är ständigt aktuell. Och jag påminns om den bönens relevans när reglerade arbetstider i Torpshammar lyfts fram som visdomsord inför året som kommer. Bönen om vishet, den förekommer på flera ställen i Bibeln. I första kungaboken, kapitel 3, till exempel, så kommer vi in i ett sammanhang där kung Salomo får möjlighet att be om vad han vill. Det hade inte varit särskilt förvånande om Salomo bett Gud om ett långt liv eller om rikedom eller fiendernas död. Men istället väljer Salomo att be Gud om vishet. I vers 9 så står det så här. Ge din tjänare ett lyhört sinne så att jag kan skipa rätt åt ditt folk och skilja mellan gott och ont. Vem skulle annars kunna döma över ditt väldiga folk? Och i vers 10 står det sen, denna bön behagade Herren. Det gladde honom att Salomo bad om detta. Salomo bad om vishet. Gud gladdes åt den bönen. Och läser vi vidare så ser vi att Gud också besvarade hans önskan. Ett till exempel. Efesierbrevet kapitel 1, vers 17, så ber Paulus så här. Jag ber att vår Herre Jesus Kristus Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni lär känna honom mer. Och i Kolosserbrevet kapitel 1, vers 9-10, så skriver Paulus. Ända sedan vi först hörde talas om er har vi därför bett för er. Vi ber att ni ska fyllas av kunskapen om Guds vilja med all andlig vishet och insikt så att ni kan leva på ett sätt som är värdigt Herren och på alla sätt behaga honom genom alla slags goda gärningar medan ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. Och i Jakobsbrevet kapitel 1, vers 5 så står det: om någon av er saknar vishet ska han be till Gud som ger åt alla generöst och utan förebråelser, och han ska få vad han ber om. Bönen om vishet, den finns alltså på flera ställen i Bibeln. Men vad är vishet egentligen? Vad är det de bibliska författarna ber om? När vi tänker på vishet eller en vis person så tenderar vi, i alla fall jag, tänka på långt skägg, progressiva glasögon, kanske en mantel och en stav. En slags Gandalf-figur som talar långsamt och som hela tiden vet mer än omgivningen. I en ordlista så definieras vishet som kunskap eller inställning som anses intelligent eller moraliskt tillfredsställande. Det passar ju rätt bra på Gandalf. Men när Paulus talar om vishet så är det inte någon vis man med silverskägg som han lyfter fram, utan något betydligt mer dåraktigt. Så här står det i första Korinthierbrevet kapitel 1. Budskapet om korset är dårskap för de som går förlorade. Men för oss som räddas är det Guds kraft. Det står skrivet: jag ska förgöra de visas vishet och de förståndigas förstånd ska jag sätta åt sidan. Så var finns nu de visa och de skriftlärda och denna tidsålderns tänkare? Har inte Gud gjort denna världens vishet till dårskap? I sin vishet lärde inte världen känna Gud, i hans vishet. Och därför bestämde Gud att genom dårskapen i vår förkunnelse rädda dem som tror. Judarna kräver tecken och grekerna söker vishet. Men vi förkunnar den korsfäste Kristus som för judarna är en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, vare sig de är judar eller greker, så är Kristus Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och hans svaghet starkare än människorna. Syskon, tänk på hur det var när ni själva blev kallade. Det var inte många av er som mänskligt sett räknades som visa. Inte många som hade inflytande eller kom från en fin familj. Nej, Gud valde ut det som är dåraktigt i världens ögon för att de visa skulle få skämmas. Och Gud valde ut det som är svagt i världens ögon för att de starka skulle få skämmas. Det som har låg status och som världen ser ner på, det som inte är något, det utvalde Gud för att göra om intet det som anses vara något, för att ingen ska kunna skryta inför Gud. Kanske var det fler än jag som såg Anders Holmbergs utfrågning av ärkebiskopen Martin Modéus i mitten på december. I programmet 30 minuter, där politiker vanligtvis brukar grillas, så var det nu ärkebiskopens tur att utfrågas. Och sin vana trogen så gick Anders Holmberg på ganska hårt i sina frågor. Och mot slutet av intervjun så frågar han Martin så här: men Jesus död och uppståndelse då? Att han dog på korset och uppstod igen, tror du på det? Anders liksom spänner blicken i Martin. Och han svarar: ja, det är klart jag tror på det. Ja, men hur gick det till? Frågar Anders. Varpå ärkebiskopen svarar: det vet väl inte jag. Det är trons mysterium. Och av Anders Holmbergs reaktion att döma så verkar det svaret ha låtit minst sagt dåraktigt i hans öron. Undervisningen om korset som det mest centrala i Guds frälsningsverk, det uppfattades redan på apostlarnas tid som en fullständig dårskap. Den totala motsatsen till vishet. Att en korsfäst jude skulle vara världens frälsare, det låter helt osannolikt. Att påstå att Gud själv skulle dö, det låter rent av dumt. På ett stenblock från 200-talets centrala Rom så har någon, man vet inte vem, ristat in en slav som sträcker sin arm mot en korsfäst åsna. Här är ett väldigt tidigt exempel på graffiti på offentlig plats. Men under den här bilden, det här graffitiklottret, så står det på latin: Alexamenos tillber sin gud. Bilden är ett uttryck för hur en vanlig romare uppfattade de kristnas tro på en korsfäst frälsare. En korsfäst åsna. Det vill säga något riktigt korkat. Paulus förklarar att korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som tror så är det allra mest geniala. Guds kraft och visdom. Salomo borde ha bett om rikedom och makt. Jesus borde ha segrat genom att visa styrka och makt. Martin Modéus borde förstå att det inte går att uppstå från det döda. Men Guds kraft och vishet är något annat än världens kraft och vishet. Paulus bekräftar att sett ur en mänsklig synvinkel så är korset rena vansinnet. Men det är just detta oväntade och upp- och nervända sätt som Gud väljer att använda för att rädda och befria människan. Korset är i själva verket den allra djupaste visdomen. Den frälsningsväg som ingen av oss hade kunnat räkna ut eller nå fram till på egen hand. Att be om vishet, det är alltså att be om insikter som är formade i ljuset av korset. Hur växer man då i den visheten? En teolog liknade det med att få bröd för dagen. Å ena sidan ber vi, och vi sjunger det nyss, ge oss idag det bröd vi behöver. Och å andra sidan så vet vi alla att vi behöver också arbeta för att få mat på bordet. På samma sätt är det med visheten. Å ena sidan så uppmanas vi i Bibeln att be om vishet. Å andra sidan så behöver vi arbeta för att växa i den. Att arbeta för vishet, det gör vi genom att läsa och leva i Bibelns ord och berättelser. Om jag ständigt vänder mig till Googles vishet och inte till den vishet som finns i Guds ord, så kanske jag inte heller kan räkna med någon vidare tillväxt på vishetens område. Att arbeta för vishet, det gör vi också genom att finnas nära människor. När vi går nära människor och lyssnar till den andres erfarenheter, den andres insikter och upplevelser, så kommer vi också åt en viktig källa till vishet. Men om Guds vishet framför allt uppenbaras i Jesus Kristus och hans död och uppståndelse, så är det ju honom som vi i första hand behöver söka oss till om vi vill växa i vishet. När Martin Modéus ska beskriva kyrkans uppdrag i samma program som jag refererade tidigare, så svarar han så här: vi har som uppgift att stå så nära Jesus som möjligt för att kunna se det Jesus ser, säga det han säger och göra det han gör. Kanske är det till den platsen som bönen om vishet leder oss till. Den platsen som arbetet för mer vishet för oss till. En plats där vi står bredvid Jesus. I världens ögon så är det en dåraktig utkiksplats. Jag kan inte tänka mig en bättre plats att vara på än just den. För från den platsen så får jag syn på det viktiga inför året som ligger framför. Från den platsen så får jag syn på mig själv och jag får syn på mitt liv i rätt proportioner. Och från den platsen så kan jag också få del av Jesu blick på världen. Han vars blick är fylld av både nöd och nåd. Jakobsbrevet kapitel 1, vers 5 igen. Om någon av er saknar vishet ska han be till Gud som ger åt alla generöst och utan förebråelser, och han ska få vad han ber om. Och därför vill jag landa den här predikan i en bön om att Gud skulle skänka oss sin vishet. Och på skärmarna så kommer det komma upp en skriven bön utifrån några av de bibelord som jag har läst idag. Och du som vill får gärna vara med i den bönen och göra det till en bön från dig till Gud om mer vishet inför det år som ligger framför oss. Vi ber. Gud, du som är vishetens källa, vi ber dig. Ge oss av din vishet så att vi kan skilja mellan gott och ont. Ge oss av din vishet så att vi lär känna dig mer. Ge oss av din vishet så att vi kan leva på ett sätt som är värdigt dig i den här världen. Herre, du som har våra hjärtan i din hand och leder oss vart du vill. Led oss i riktning mot korset, så att vi förstår mer av den vishet som du visar oss där.